Hej och varmt välkomna. Podden heter Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén. Ja, jag kan väl avslöja att idag blir det tullsnack i Snutsnack. Det är så att jag har fått med mig Alex som nu syns i tv-serien Gränsbevakarna på Discovery. Vi ska prata tullen, lite vad han gör där, och det skiljer sig lite från det avsnittet tidigare där också pratade tullen lite mer i Helsingborg, hur de jobbar där. Men Alex jobbar ju på Arlanda. Givetvis så är Alex också med i ett avsnitt på Patreon. Patreon.com/snutsnacks. Snutsnack, inte snutsnacks. Ja, annars finns vi på sociala medier. Bara följ oss på Instagram eller Facebook. Var nu försiktiga där ute och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning också. 13:10 kom. Ja, men varmt välkommen till Snutsnack, Alex.
Tack så hemskt mycket, roligt att vara här.
Ja, men ska jag kalla dig för Alex, känd från Gränsbevakarna?
Ja, jag känd från Gränsbevakarna i alla fall. Känd vet jag inte.
Ja, för inte det, än. Ja, men det är kul för att än en gång så lämnar ju Snutsnack lite trygghetszonen och går utanför och pratar med en person som inte jobbar som polis, dock myndighetsperson, men inom tullen.
Ja, exakt, exakt.
Och vi har sett dig, och när jag säger vi så syftar jag mest på mig själv. Jag har ju då sett alla avsnitt av de här Gränsbevakarna som går nu.
Ja, det är kul. Det blir glad för. Det är härligt, ja.
Jag tycker det är lite roligt sådär, och sen får jag passa på. Jag är ju lite på resande fot och då tittar jag på sånt som jag vet att min fru inte vill kolla
på. Ja, men jag brukar göra likadant. Ibland man åker på någon konferens eller något så kan man alltid titta på någonting helt annat. Min fru har ju någon sån här, hon vill absolut inte titta på så här sitcoms där det är skratt i bakgrunden. Hon klarar inte, och jag älskar ju Vänner till exempel, så får jag brukar passa på.
Ja, precis. Ja, man får göra så. Sen får man hitta något gemensamt.
Ja, men exakt.
För er som inte känner till det då, så rullar ju nu på Discovery så rullar det då en ny tv-serie kan man säga. Man har ju sett förut Gränsbevakarna, Australien till exempel. Mm. Men nu så har vi då i Sverige Gränsbevakning, och vi bara kort innan vi kollar din historik så där. Men vad gör du som gränsbevakare just nu?
Ja, alltså det är ju just det där gränsbevakare, det kan vara lite sådär, jag tycker väl att det kanske skulle heta, arbetsnamnet var ju tullen, och det är ju just det också, vi är ju tulltjänstemän allihopa, tullinspektörer. Jag jobbar som gruppchef på en Arlanda-grupp och har en grupp där då, och det vi gör är att vi kontrollerar förbudsvaror och restriktionsvaror som kommer in eller går ut ur landet. Det är väl liksom det tydliga. Det är lite sådär, jag brukar säga det när folk frågar vad gör tullen. Då säger ni poliser? Nej, det är vi inte. Vi får höra tullpolis. Det finns ingenting som heter det. Vi har koll, om vi säger polisen, ni jobbar ju mycket med människor och deras beteenden. Och vi jobbar primärt med varor. Mm. Sen är det ju så att personer kommer med varor, så det blir ju det också. Men varorna är liksom vårt arbete att hålla koll på.
Precis, det får vi ju se på Gränsbevakarna, att ni får ju hantera människor såklart.
Och absolut.
Det är ju ganska intressant, vi ska komma till det självklart. Men jag tänker, i podden så hör vi ju ibland människor, men jag drömde ju om att bli polis till exempel, men drömde du om att bli gränsbevakare?
Det är roligt att du säger det. Vad ska man säga? Jag har ju lyssnat lite på dina poddar, så att jag vet ju det. Det finns ju många poliser som är liksom så här, men hela familjen var poliser, farsan, morsan, liksom hela sådär. Tvärtom var det väl för mig, jag måste inte säga det. Jag växte nog upp i en ganska, men jag ska inte säga fientlig, jag vill hitta rätt ord, men så här myndighets, men man kanske inte riktigt litar på myndigheter. Ja, men lite så. Jag hade fått bättre ord kanske. Men så här, jag vet inte. Men farsan var så här irriterad när polisen stod. Jag kommer aldrig glömma. Vi bodde i Gröndal, så åkte vi över Liljansbron och så hade de stoppat någon i högerfilen. När man kommer av där så kommer man upp mot höger där första avfarten. Så då tyckte han att det var okej att rulla ner rutan och skrika på polisen. Här kan det inte stå, vad fan? Ja, du vet, den där. Så det liksom växte jag upp med, så jag tänkte inte på något sånt egentligen. Men sen så växte jag upp helt enkelt och gick med i militären då. Och jag tror att det är där jag fick min liksom riktiga liksom uppväxt och liksom min personliga resa, liksom min personliga utveckling. Tror jag verkligen satte fart där.
På vilket sätt kan liksom en personlig utveckling så att säga börja öppnas upp inom militären? Hur var det för dig? Varför kände du att du utvecklades där?
Men jag tror att Ingen illa mot mina föräldrar nu, jag älskar det. Men jag tror att jag kanske inte fick ta så mycket ansvar under min uppväxt så. Jag är den första att erkänna det. Var nog ganska curlad faktiskt. Så när jag väl kom till militären och liksom fick det där i ansiktet att nu är det liksom, du har ett ansvar över dig själv och dina kollegor och kamrater. Liksom. Det var ganska bra för mig och jag tyckte väldigt mycket om det också. Jag brukar säga det att efter militären så liksom ansvar som... Det kanske jag tyckte var lite så här småläskigt förut. Nu är det liksom det bästa som finns i världen. Mm. Det är en tillgång. Det är en ynnest att få ha ansvar. Liksom. Verkligen.
Intressant. Ja, man tog ansvar över sin utrustning, kommer jag ihåg.
Absolut.
Jag kommer ihåg nämligen när jag gjorde lumpen. Vi hade ungefär samma tjänst. Jag tror det hade utvecklats lite när du. Men vi var militärpolis i båda två. Men under en övning var jag ute och gjorde gröntjänst, så var det en av mina då kamrater som hade tappat konservöppnaren. Och på min tid så var det bara en liten plåtbit med en liten trekant man fick ut. Och jag överdriver inte om vi letar efter den då hela plutonen i typ en och en halv timme.
Ja, jag kan tänka mig det.
Och sen hittade vi den och det visade det här, håll reda på dina... Då var det ju, jag vet inte om man får ha sig gruppbestraffning längre, jag tror inte.
Vi hade nog lite sån här armhävning och grejer så, men inget större så. Jag har läst att det är inte så populärt längre.
Nej, precis. Nej, men det är intressant, militären, det är framförallt rutiner, ansvar, passa tider, ha all materiell med och avlämnat all ammunition och så vidare.
Absolut, och framförallt så, jag hade ju aldrig sett mig själv kanske som den där mest självklara ledaren heller, men att få liksom redan på pliktverket som det heter nu då, men att så här, ja du ska bli gruppbefäl, du ska liksom göra det här från dag ett. Jag gjorde faktiskt GMU då, så det var ju den här frivilliga varianten. Så jag gjorde grundutbildningen uppe i Boden och blev gruppchef på en sjukvårdspluton först. Då. Och sen så träffade jag faktiskt kärleken där också. Det tänkte jag liksom inte, jag ska upp till Boden och, liksom upp och jobba där. Men då träffade jag min fru, min nuvarande fru. Då. Och så ville hon plugga till sjuksköterska. Hon var också från Stockholm så vi flyttade ner och då blev det ju militärpolisen då, på Ligardet. Och där blev det också egentligen efter kanske bara 3 månader tror jag så blev jag gruppchef även där. Så att ja, det är liksom, det var häftigt för mig att få gå igenom den resan då att börja med under grundutbildning att lära sig ta hand om sig själv på ett väldigt ordentligt sätt och liksom så och sen direkt efter det börja ta hand om andra människor och se till att de får möjligheten att liksom utvecklas även de.
Jag tänker att det här du beskriver, din pappa anvävar ner rutan där och skriver på polisen. Så jag tänker sånt ibland kan ju vara något som man får ärva med sig. De tankegångar och de liksom kanske...
Absolut,
det
tror jag.
Men det tvättades det bort under militären då? Eller
liksom det var nog redan lite innan faktiskt.
Ja, det var så.
Ja, jag tyckte, jag var alltid ganska obekväm. Såklart säger jag nu, men vissa kanske bara är så. Men jag tyckte alltid att det var jobbigt liksom, så åt farsan. Liksom, skärp dig, vad håller du på med? De har väl en anledning och sådär liksom. Så att jag tror att någonstans har jag väl ändå haft något inre patos liksom, att det här är rätt eller fel, men...
Lustigt om din farsa går förbi tullfiltret och bara, där ska du inte stå! Men kom igen nu, farsa.
Går han förbi, då tar jag in han.
Men sen då, hur blir den naturliga vägen från militären? Blev det militären tullen, eller hur?
Jo, men precis. Från Boden ner till Livgardet och sen så träffade jag en god vän via då militärpolisen där. Och så satt vi hemma en dag. Min mamma, hon bodde nere i Monaco och jobbade på så här lyxjakter, eller vad man kan uttala det liksom. Så hon flyttade hem till Stockholm igen och så började hon söka jobb. Så hon sökte tullen och så sa hon till mig att Alex, det här kanske det skulle vara något för dig också. Mm. Och sen ska inte jag sticka under stolen med att jobba heltid som militär, det är kanske inte det mest lukrativa heller om man vill starta familj och hela den biten. Jag vet inte exakt, men jag tror att bara efter 3 år och som gruppchef hela tiden så hade jag väl kanske 20 400 innan skatt. Så det var liksom, jag började titta mig runt. Alltså det var jätteroligt så och jätteutvecklande. Men vad kan jag göra? Jag visste att jag ville jobba brottsbekämpande. Vi gick ju ändå lite kurser där på polishögskolan då, eller inom situationstecken. Mm. Där, men de flyger ju upp lärare från Växjö till Livgardet. Så jag hade ju fått testa på det lite. Skulle jag plugga? Skulle jag bli polis? Mina svärföräldrar var ju båda två poliser också under den här tiden. Så jag började faktiskt gå lite mot polisen och titta där och liksom söka lite. Men så behövde jag plugga upp engelska. Mm. Jag gick bygg i gymnasiet, så då var det ju en massa så här kakel istället. Så körde man ju på det. Men nej, så att då fick jag bara det av morsan där. Så att, jag tänkte så här, men jag testar och söker in. Mm. Men då, det fanns ju ingen information om tullen någonstans.
Asså.
Nej, så jag fick liksom gick in på Flashback, kommer jag ihåg, och du vet, det var riktigt utrednings. Ja, verkligen. Så här, vad är det jag ska göra? Vad ska jag vara någonstans? Har de någon skola? Vad är det högskola eller inte?
Fan vad lustigt att gå in på Flashback.
Ja, men verkligen. Ja,
nej, det är så folk som försöker undvika tullen som är inne på Flashback.
Ja, men verkligen, vanligtvis. Det var väl det man hittade mest så, men
hur gömmer jag i en väska?
Exakt så, exakt så. Ja. Så där fick man lite tips inför.
Ja, vad du skulle leta sig.
Ja, men det är härligt. Nej, men så att, och sen så sökte jag och så fick jag jobbet. Mamma fick inte jobbet.
Ja,
men, nej, så att, och min kompis sökte samtidigt också från militärpolisen. Även han fick.
Men är det tullskola då? Eller vad kallas det för den utbildningen?
Jo, men precis. Det är tullskola. Så att vi har vår egen utbildning, lite som polisen hade förut, att vi har vår egen utbildning i egen regi och du blir anställd som tullaspirant. Så du har lön under hela utbildningen.
Mm, som även polisen hade innan.
Exakt. Och sen har du en 3 års lönetrappa som är fast och klar.
Okay.
Så du börjar runt, vad är det, runt 21-22 000 under första året. Och sen går du upp och sen till slut så hamnar du på runt 32 000 där. Och sen efter det är din individuell lönesättning.
Så som aspirant där, tullaspirant, så hade du mer än vad du hade som gruppbefäl?
Ja, det var jag och min kompis, de enda två som gick upp i lön. Alla andra hade gått ner. Så att, ja.
Det är alltid skönare att gå upp lite.
Ja, absolut, absolut.
Hur var den här utbildningen tyckte du på tullen och hur lång var den?
Ja, men det var väldigt roligt. Vi gjorde det här innan våran nuvarande organisation då, så att våran utbildning var ett år. Mm. Nu är det 16 månader. Men då jobbade vi mot brottsbekämpning kallades det då. Och sen fanns det effektiv handel som jobbade med det här fiskala, liksom de lagliga, ja men import, export och allt det där. Men så vi gjorde brottsbekämpning, det var ett halvår vi var inne och körde liksom juridik och sen ut och bara jobba på grupperna. Och då körde man 3 månader på Stockholmsgrupper. Vi kallar det så, Stockholm och Arlanda grupper, men det är område öst. 3 månader i Stockholm, gör mycket hamn, mycket köra. Och sen Arlanda, då blev det väldigt mycket i de resande flödena. Och där finns det ju, bara på Arlanda finns det ju hur mycket olika flöden som helst. Vi har både Europa, vi har tredje land, alltså länder utanför Europa. Och sen så har vi även alla hamnar norr om Stockholm, där brukar Arlanda ta lite mer ansvar så, för att kolla dem. Grisslehamn till exempel, jag menar, visste inte jag innan tullen, men de åker ju till Åland där. Åland är ju inte med i skatteunionen, de är med i EU, men de är inte med i skatteunionen. Nej. Så att du får ju knappt ta med någonting från Åland. Dessutom så är det bara 21 timmar bort, som du måste vara borta 21 timmar och de är ju inte det när de åker.
Nej,
så du får ju ta med dig typ 40 cigaretter. Det är typ det du får ta med dig från Åland. Aha. Så att åker man dit, då är det ju träff hela tiden.
Okej. Folk kommer med så här kärror med prylar ju.
Ja, verkligen. Alltså det är, folk har ju inte riktigt koll på det där.
Folk köper ju en pirra, det ingår ju i shoppen.
Ja, men exakt. Ja. Nej, men, så att
men då är de som åker från Stockholm ju borta längre. De är ju på 24 timmar. Så.
Precis, och där är det lite annorlunda.
Då har du andra regler.
Precis. Men det är fortfarande inte lika mycket som folk kanske kan tro att det är. Nej. Det är ju fortfarande Åland, Så. Så att, ja.
Vi gjorde ju, jag och Erik Ekstrand, du vet, Erik och Macka, vi gjorde en pilot till TV3 som heter Lagens namn, när han skulle föra in en.
Ja, var du med för det?
Ja, det var han och jag. Ja. Men det var han som fick göra the dirty work. För han fick ju åka, då tog ju han med för eget bruk.
Mm-hmm.
Ganska saftigt mycket. Och sen tog han med en flaska till typ berommen som han hade köpt i Aschberg.
Var.
Och den fick han ju lämna tillbaks. För man får inte ta in åt annan.
Nej, exakt.
Men den andra stora mängden fick han ju åka vidare med.
Ja. Ja, men kan du visa på liksom rätt sätt att det här är för dig? Och, liksom. Och som sagt, öl brukar ju inte funka, för det finns det ju bäst före datum. Så där kan man ju alltid titta lite extra på.
Ja,
men sprit och sånt, det håller ju.
Ja, det var någon nu i, tror det var någon av de senare avsnitten av Gränsbevakarna, där kom det ju en herre med 200 flak.
Exakt.
Och skulle ha en fest för 100, så skulle ha 2 flak var. Det är ändå en bra fest.
Ja, absolut.
Man är ju inte snål då.
Nej, det är man ju inte. Men,
man kommer frågan till festen, så det står 2 flak vid huvudrätten. Liksom.
Men frågan är hur mycket man tycker om sina gäster då, om man vill att de ska få i sig.
Alkoholförgiftar de bara.
Exakt, allihopa.
Nej, de tullarna köpte ju inte det då.
Nej, precis. Nej.
tyckte väl att kanske, och sen kanske man måste visa, inte bara säga men jag ska ha en fest, kanske ska finnas en inbjudan.
Ja, men exakt. Ja, jag ska avslöja i podden exklusivt att jag, när jag skulle gifta mig, då åkte jag och min fru, och det var under tiden jag var tullaspirant, då åkte vi ner till Tyskland och köpte öl och sprit till min bröllop. Men då tog jag ju med allt det här. Jag hade ju med mig, alltså, jag hade ju gästlista, jag hade bokning för kyrkan, allt liksom.
Oh, och så blev det inte stoppat såklart.
Nej.
De förbereder allting liksom.
Ja, ja, det är alltid så. Ja. Ja, ja. Nej, men så det var lite spännande faktiskt. Man åkte ner som aspirant här. Bara, nej, hoppas inte jag missar något här.
Nej, jag. Men efter att det gått...
På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.
Den här utbildningen då hade du varit på lite olika ställen, känt på lite, och kände du att det var att Arlanda lockade lite mer än det andra, eller hur?
Ja, men precis. Alltså, för mig, jag älskar egentligen alla de här. Alltså, det viktiga när man är tullare är ju att ha den här nyfikenhetskänslan. Du vill ju leta, du måste hitta det. Alltså, de här olika gömmorna och sådär. Och skruva bil i all ära, liksom, det är jättekul också. För mig personligen så tyckte jag Arlanda var, det var häftigt som bara den. Alltså, dels så har du det här konstanta flödet. Du har ju alltid jobb. Mm. Alltså, det kommer ju folk hela tiden. Dessutom så kommer det folk från alla olika delar av världen. Du får träffa på olika kulturer, du får prata med människor på ett annat sätt. Mm. Du får ju verkligen använda dina ord mer kanske än vad du gör i hamnen. Mm. I hamnen kanske det är tre olika färger från tre olika länder. Ja, då vet du hur du ska prata med dem. Mm. Men här så får jag verkligen försöka liksom använda mig av kroppsspråk. Och, ja, men det blir lite så här utredande arbete även där, liksom, att verkligen få fram, är det här en normalbild eller inte hos den här personen? Döljer personen något eller inte? Och hela den här biten.
För det man reagerar på, om vi går över lite till ditt jobb nu då, som gruppchef där på Arlanda, som vi ju får se exempel på i den här tv-serien som rullar nu, så tycker jag att det är väldigt intressant att det är ju ingen som går på röd.
Nej.
Alltså, går folk än, finns vilka titta, de senaste veckorna du har jobbat, hur många går så här, vi har varor att deklarera, vilka går på det?
Om vi säger så här först och främst, att de flesta som går på rött, de går ju på rött för att fråga vad deras bagage är.
De har gått fel, de har bara gått till informationen.
Ja, exakt, där är någon med uniform, jag frågar. Ja, men så här, och det är ju trevligt, man får ju hjälpa lite. Men, men det går faktiskt ganska mycket folk på rött ändå.
Det gör det?
Ja, det gör det.
Sällan man ser det.
Ja, jag tänker att jag ska inte avslöja för mycket, för nu är det ju måndag när jag spelar in det här. Mm. Får jag säga det?
Kommer det något avsnitt när någon går på rött kanske?
Det kan vara så att ni kommer få se lite spännande grejer som händer även på röd punkt när jag står där med min kollega. Vi jobbar ju nämligen egentligen, vi jobbar ju på grön gång, min grupp. Mm. Och sen så har vi andra kollegor som är utbildade på lite mer fiskala ärenden. Det är de som jobbar på rött. Sen var jag inne och hjälpte till där lite, för de var lite få folk, lite sjukdom och sådär. Mm. Och då händer ju en ganska spännande grej där. Så det får ni hålla ögonen öppna för.
Intressant. Ja. Men om vi bortser just från den händelsen då? På rött,
vanligtvis hundar, djur, alltså sällskapsdjur. Det är det absolut vanligaste. Och där har vi sett en otrolig höjning nu efter corona. Verkligen, jag tror det är 40% mer djur stopp också på Arlanda sen 2020.
Och det har också sett i serien, man försöker smuggla in och hundar på ganska vidriga sexar under sätet liksom.
Ja, men det är folk, de skyr inga medel. Alltså folk, vi är på den nivån att folk har alltså försökt smuggla in narkotika genom att operera in i liksom hundar för att sen liksom få ut det när de väl kommer. Så att det är hemskt. Men där får man verkligen kunna liksom ikläda sin professionella roll och liksom, nu måste vi göra kontroller.
För det sa ju han, tullan som jag hade som gäst innan, han sa att det var en väldig ökning just på, med hundar.
Mm. Ja, men absolut. De ser ju jättemycket där nere. Vi ser jättemycket på Arlanda. Men på Arlanda är det lite annorlunda hundsmuggling, för där är det ofta såna här... Eller oftast, jag ska inte lägga alla under en kam nu, men det är mycket så här rescue dogs och sånt, alltså när de försöker hjälpa hundar i olika länder. Men där, det är en ganska oreglerad bransch det där. Så att ofta så kanske man ja, men man kanske tänker i god tro att jag vill hjälpa en hund, och sen så är det liksom en farm nere i, ja, men Rumänien eller vad det nu kan vara, där de bara producerar hundar, och sen så säger de att de behöver hjälp. Alltså på den nivån. Och man vill ju gärna tro det, den här stackars hunden liksom. Ja, för att hundarna har ju aldrig gjort något för att liksom utsättas för det här.
Nej.
Så jag kan ändå förstå hundägarna så liksom, när de försöker. Men det som händer är att oftast så har de inte vaccin, alltså rabiesvaccin eller något sånt där. Då kanske vi behöver vända på dem. Och i värsta fall, som är i Skåne, så finns det ju faktiskt en möjlighet att Jordbruksverket väljer att ja, de måste avlivas helt enkelt.
Mm, ja, det var något exempel på det. Ja. För det är såklart i det här, och det handlar om pengar, en hund, nu är inte jag så insatt i hundbranschen heller, men det är ju betydligt billigare såklart att köpa en smuggelhund då, som de lägger ut på Blocket eller whatever, istället för en, ja, vad kallar man det, auktoriserad uppfödare kanske.
Ja, men precis, jo, absolut.
Okej, så det är det som kommer då. Det var ju ett exempel på en herre här under säsongens gång som blev stoppad då på grön. Och han hade ju med sig, han hade varit och köpt en klocka.
Ja, det är roligt. Min kollega Thomas där,
ja. Han har varit och köpt en fin klocka, och sånt här förtjänt märke, Breitling eller Rolex, en sån här som kostar typ 40-50 tusen. Och den, han hade varit i Schweiz eller något sånt där, tror jag.
Exakt, ja, men Zürich.
Ja, och sen så går på grönt, och då har han då inte skattat för den här.
Precis, och det är det här som blir lite, man får komma ihåg att det är tv också, det blir ju väldigt så här, han är ju ganska förstående och liksom så här, hela den där biten, men i kontrollen så framgår det ju saker, till exempel då som att när han har varit nere och köpt den här, han är ju väldigt så där, ja, men jag visste ingenting, och jag försöker väl trycka lite på uppsåtet där att det finns inte, men i kontrollen, och jag tror faktiskt att han blev dömd här för det här, då framgår det att han har ju faktiskt i Schweiz gått och bett om att få tullstämpel på sin klocka. Och vad det betyder, det är att när han kommer hem till Sverige sen, så ska han få tillbaks då den här skatten som han har betalat i landet utanför EU. Så eftersom att han inte är skattepliktig där, så ska han ju få tillbaks det.
Just det.
Den här momsen då. Och det där är ju någonting som vi kallar för momsbedrägerier. Han i sitt fall då, det är ju ingenting, vi har ju tyvärr inte momsbedrägeri som det, eller penningtvätt, även om vi kanske egentligen skulle ha det, tycker jag. Vi jobbar ju faktiskt med varor över gränsen, och vi ser ju mycket kontanta medel över gränsen som vi får lämna över till polisen, och som, ja men de här 30 miljonerna som vi kanske såg i första avsnittet.
Just det.
Men i alla fall, i hans fall så är det ju så att han har gjort ett tullbrott då, kallas det. Och det är ju det här, på Arlanda som sagt så jobbar vi mycket med tredje land. Du nämnde ju min kollega Niklas i Skåne där, som har varit med på podden. Han jobbar ju väldigt mycket inre gränslagen, som det kallas. Och det är ju mot andra Europaländer, alltså andra länder i Europa. Vi jobbar ju mycket mer då med länder utanför Europa. Och där har vi har ju ingen... vi har ingen misstankegrad till exempel. Vi får göra kontroll hur vi vill.
Vi får stoppa vem ni vill.
Ja, vi får göra, alltså vi brukar kalla göra stopp ibland. Att man kanske vill se, ja, men vi pratade om Thailand här innan, att det kommer en Thailand-kärra. Då behöver vi kontrollera samtliga passagerare på hela kärran. Då kan vi göra det, för att de kommer från ett land utanför EU, och vi måste säkerställa att det inte
händer det att ni kontrollerar alla på ett plan någon gång.
Ja, men det har hänt. Det var ju någon snack om någon, det blev ju lite skriveri faktiskt, kommer jag ihåg. I början av corona där så var det någon grupp som gjorde en kontroll på en sån, så blev det ju lite dumt där, för att det var precis i början, så folk visste liksom inte hur man skulle bete sig i det här corona, så det blev det ju ett stort led så här.
Alla så
hosta. Ja, men precis, så det var väl så där, men det har vi inte gjort något mer efter det, men nu är vi igång igen, så kanske i framtiden här.
Men den möjligheten finns, alltså man skulle kunna göra som en liksom ett special mission, man tar in extra folk, ungefär som polisen gör en jättetrafikkontroll någon dag.
Absolut.
Någonstans på E4, kollar nästan alla fordon. Ah, okay.
Sen måste vi ju alltid hålla oss till liksom så här, men är det här skäligt liksom? Alltså
nej,
så.
Nej,
men ofta så har vi ju, alltså det är ju nästan alltid när vi gör så får vi ju restriktionssvarare liksom. Men om jag återgår till den här klockan nu.
Ja, gör det.
Men han hade ju då begått ett tullbrott genom att, om man reser från ett land utanför EU så får man ta med sig varor upp till 4 700 kronor om du är privatperson. Så att det spelar ingen roll egentligen. Om du åker till USA, det blir ju samma sak. Jag innan tullen, jag hade ingen aning. Om du åker till USA och vill köpa en massa Levi's jeans, för det är billigt där, så får du göra det upp till 4 700 kronor. Sen måste du egentligen gå på röd gång och deklarera det utöver 4 700 kronor och betala just skatt och moms. Och det handlar ju om att vi måste ha en fair liksom... Ja, exakt. Så att de som liksom säljer jeans i Sverige ska inte gå under för att alla åker till USA och köper jeans istället. Mm. För vi måste ju få in en skatt. Jag brukar ta det. Jag får det ibland på Instagram och så där, på liksom att men varför tar ni cigaretter av folk? Liksom? Det är ju inte schysst. Det är ju bara lite grann. Så där. Ja, mm. Absolut. Men sen får vi tänka allt runt omkring. Liksom, cigaretterna som görs i Europa, de görs ju liksom med vissa standarder. De får inte ha för mycket utsläpp på fabrikerna. De får inte innehålla så här mycket tobak eller nikotin. Eller när du väl kommer in i Sverige sen då och röker. Säg att du har köpt cigaretter bara från... Jag vill säga, Turkiet är ett ganska vanligt land. Där är det ganska billigt också. Så om du röker de här hela tiden, betalar ingen skatt i Sverige, sen får du KOL när du blir gammal. Ska du då åtnjuta samma sjukvård som alla andra i Sverige som betalar skatt och hela den här biten? Mm. Så det är många så här, alltså visst det kanske ser larvigt ut att vi tar lite cigaretter, men många bäckar små ändå.
Men det klassiska där tycker jag, där det finns ju verkligen en gemensam nämnare tycker jag med polisarbete till exempel. Mm. Men varför stoppar ni mig? Kolla, alla går förbi här ute.
Exakt så. Ja.
Varför tar ni mig? Det är ju helt orättvist. Nah, det är det ju inte. Nu står ju du med cigaretterna och så var det ju ganska bra gjort av oss.
Ja, men exakt.
Och, då är, och det är ju ganska enkelt ibland som tjänsteman liksom... Alltså, lagen har inga känslor. Är det fyra paket? Ja, det är rätt eller fel. Är det fel, då tas de med beslag. Och det är ganska enkelt så. Liksom.
Jo, men exakt. Och det är en av få också... Där har, som vi faktiskt har ordningsbot också. Arlanda är ju i princip det enda stället vi har ordningsbot. Men vi har fortfarande det här gamla blocket du vet, man får dra av.
Det är avlånga.
Ja,
det hade till och med
jag. Ja, det är roligt. Men vi förhoppningsvis får vi en liten app här. Polisen fick väl någon app för ganska länge sedan. Så
jag tror de fick det.
Det brukar vi ta typ en så här 4-5 år. När ni har fått något, då får vi också något.
Men jag har också noterat att även du lär dig saker här. Det verkar inte helt enkelt här saker man får föra in. Det var ju vakteläggen i något avsnitt här som en dam hade med sig lite vaktelägg. Alltså jag tycker bara starkt att lyckas transportera vaktelägg utan att de pajar. Liksom.
Helt otroligt.
Men då får man ha med sig om det är under 2 kilo.
Exakt. Det är helt otroligt. Men alltså det är det här som är lite roligt med mitt jobb också. Att så här, jag får ju träffa på så otroligt mycket olika saker. Det är ju ingen chans att jag ska kunna allt. Och det är också det som är roligt med att vara gruppchef till exempel. Att jag har en grupp där vi alla jobbar. Vi jobbar ju, vi 10 personer ungefär på en grupp. Och så har vi liksom gruppchef, ställis, hundförare liksom, och hela den här biten. Och att alla har ju lite så här egna nischer, folk tycker det är lite roligt och att man hjälper varandra på det där sättet att liksom så här, men nu går jag och kollar upp det här och gör ju det här och så samlas man och bara, men nu har vi lärt oss det här idag. Ja, men vad roligt liksom. Och det är också lite det här personliga utveckling och hela den där biten. Att
och att även ni har lite, det blir ju så när man kanske jobbar i par så att det blir lite så här good cop, bad cop. Ja, att kanske den som ibland har stoppat någon öppnar en väska och säger, där får du ta, då säger så här, men vad fan, kom igen. Ja. Nu lackar på. Sen är man lite switch och så, men du är schysst. Liksom, för
då så är det ju nästan hela tiden. Men jag kan ju verkligen förstå på ett sätt resenärerna också. Liksom. Här har de rest jättelångt. Jag säger inte att det är rätt, men så här, de har rest jättelångt och så kommer vi där och liksom, ja, precis, äntligen hemma och så kommer vi och hej du, vi ska köra en kontroll på 2 timmar bara. Vi ska ta alla grejer och med dig. Alltså, och så har man inte koll. Och där tycker jag det är viktigt också att man har den här alltså, dialogen med varandra och sen också med kollegor så att de, om man är flera i en kontroll, att man har förståelse för varandra. För, jag tror att den enda gången det liksom riktigt har på väg och varit dåligt, det är när jag har tagit ett halvt lamm en gång i ett incheckat bagage. Helt otroligt. Röntgenmaskinen och så börjar man se bilden och så bara, vänta, är det ett gethuvud? Det är ett gethuvud. Vänta, där kommer det ett ben. Nej, men vänta, där kommer det ju ett revben. Vad är det här? Ja, då så öppnar jag. Då har han liksom klyft den längs med. Och så är det bara köttet. Och det fick han ju inte ha med sig från ett land utanför EU. Så då sa jag det. Du kommer vara tvungen att lämna det här. Jag kommer vara tvungen att rapportera dig. För det var ändå så här. Det vägde ju nästan 30 kilo eller något sånt. Men han höll på, då det var fredag också, han bara, ni ska ha grillfest på helgen här. Oh, så han höll på att hoppa över den där bänken och snita med det. Men vi lyckades lugna ner situationen. Liksom. Så att det är också det här med Arlanda. Man snackar väldigt mycket och det funkar. Uh-huh. Det är ganska så här, jag tror också en flygplats. Jag tror folk är liksom med på att vi gör kontroller där på ett annat sätt. Uh-huh. Sen behöver de ju inte gilla det, men det är ju inte mitt problem heller.
Nej, det är det inte. Men något som jag har sett skillnad när jag har kollat på gränsbevakarna Australien och gränsbevakarna Sverige, då är det ju så här, i Australien säger så, ah, men har du mer än något kött eller har du mer än något växter, grönsaker? Mm. Nej. Då har de ju fyllt i en lapp.
Ja, exakt.
Där i Australien. Så att de har skrivit att de har inte med sig kött, de har inte med sig det, de har inte med sig det. Men så där framstår de ju så ännu mer korkade nästan. För att ja, de har ju skrivit under, då vi har ju frågat dig vad de har med och de bara, aha, men jag fattar. Men i Sverige så har vi inte någon sån lappar.
Nej. Precis.
Alltså för in.
Det där är ju egentligen en EU-fråga måste det ju bli. För att det är ju liksom att du kommer in i EU oavsett liksom vart någonstans.
Just det, precis.
Men så att det som är då istället i Sverige, det är ju det här att du väljer gång. Mm. Det gör du ju av staden också. Men egentligen, om du väljer grönt och du har saker att deklarera, då är det kört egentligen.
Ja,
så då är det så här, kommer jag fram på grönt och tar ut dig, då har du liksom redan gjort ett val. Mm. Och där är brottet. Sen har vi ju uppsåtsfrågan som alltid. Liksom. Mm. Och ringa brott, där får vi ju göra en avvägning hela tiden. Och...
Ja, men det är intressant och det är lite spännande. Man funderar, eller man, det är väl jag igen då, men så här, hur ni... För ni, det är ju så att ibland är det ju folk som har lite koll på inresande redan i kanske där man hämtar ut bagaget och så vidare och de beter sig på ett visst sätt, rapporterar in till er som står då på grönt. Nu kommer en snubbe, han så har de rivit bort sina taggar, vilket jag tycker är intressant. Man berättar där att man kanske, kommer man från ett specifikt land så kanske man inte vill visa det i gången där.
Exakt, ja.
För att det kan tyda på kanske att man har så här. Så jag tycker det är spännande att se de här små liksom... små iakttagelserna som sen leder sen till kanske någonting med en träff och så.
Ja, men exakt, och där tror jag också du som har varit polis och liksom alla de som följer det här som har någon typ av bakgrund i just brottsbekämpning eller något så här, då ser man de här små nördiga grejerna, de här detaljerna. Och det tycker jag är väldigt roligt också att kunna visa, för att jag tror att många tror nog att vi bara står där i filtret och sen liksom, ja, hej, kom här, och så lite på måfå och sådär, men det är ju en ganska, man behöver stå där några ganska många timmar för att få den här magkänslan. Man pratar alltid om magkänsla, men jag tycker att vi ska börja ta bort det där med magkänslan. Det handlar ju faktiskt om erfarenhet på något sätt.
Sen är det ju väldigt svårt skulle jag säga. Det var samma sak även när jag jobbade som polis, när man jobbade civil till exempel mot narkotika, så att beskriva. Det gör ni också i tv-serien här. Ni beskriver att personen uppträder väldigt nervöst. Och det kan man göra på oerhört många olika
Absolut.
Sätt.
Absolut.
Och hur nervöst, alltså vad då, flacka med blicken eller faktiskt smitta undan. Eller det finns ju så många olika sätt och det är väldigt intressant.
Det är myndighetsnoja. Bara den liksom. Det, men, och det är ju någonting man verkligen, återigen den här erfarenheten som jag hellre vill kalla det då. Det är klart att vi ser skillnad om det kommer någon som är liksom, oh, där står det någon i uniform. Eller någon som faktiskt, oh nej, där står det någon i uniform och jag har grejer i väskan. Mm. Alltså någonstans börjar man ju se skillnaden då, nu för tiden.
Under alla de här åren då som du har stått här på Arlanda, så kommer jag ju ställa samma fråga till dig som jag gör till mina gäster. Ja. Har du något case som sticker ut för dig så där som du säger, men det där, det sitter kvar?
Ja, men alltså verkligen. Det finns ett som är så där, och det är ju när jag i princip har kommit ut. Jag tror att jag precis var klar då. Så jag har liksom precis fått bli klart med min aspirant. Nej, jag är fortfarande aspirant. Så är det.
Aha.
Jag har kommit ut. Det är ganska, inte så här första veckan eller något, men ändå ganska tidigt så. Ute på en grupp som jag, den första gruppen jag var på innan jag blev gruppchef då. Och du vet, man är taggad. Jag kan tänka mig att du också var så här, man har gått skola, man kommer ut, är aspirant, nu kör vi. Liksom. Och jag måste liksom också erkänna, och jag tror att det där är en utveckling i sig också, när man, ju mer man jobbar sådär. Men det här var bra för mig. Jag kommer ut och tänker kanske inte så mycket på personen bakom dem. Alltså jag vill ju bara hitta grejer. Jag vill ju leta, upp med väskan, nu kör vi. Liksom. Vad har du här i? Och så jag kör på det sättet ganska länge. Och sen kanske vecka 2-3 där någonstans, då har jag ställelsen på den gruppen som är, han är ju helt otrolig, alltså han har jobbat länge och han har liksom, hans ögon, om han tar ut något då är man så här, okej, vad är det som kommer vara nu?
Ja,
han är grym liksom.
Ja.
Så han, vi pratar kanske näst sista flighten eller något så här. Vi ska gå hem om typ en halvtimme, alltså där, vi pratar där någonstans. Han tar in en kille med en dotter, två väskor, och
säger, två normalstora...
Ja, men två incheck, alltså så här som man checkar in på två bagage.
Hur
liksom.
Gammal är dottern ungefär?
Dottern är kanske... Hon måste ha varit 12, tror jag.
Okej, så är det.
Och de kommer resan från Israel.
Mm.
Och Israel är lite speciellt också, för att där är det ju fortfarande lagligt med den här drogen katt.
Just det.
Så han rycker in honom, i samma veva som han rycker in honom, så säger han ju också till mig och mina två aspirantkollegor där: jag måste sticka ganska snart, jag vet barnen och så här, så kan inte ni ta över kontrollen liksom? Så vi tar över kontrollen, in genom röntgen och tro på liksom, ja, direkt. Det är två väskor fulla med katt. Okay. Det är liksom, det är ingenting annat. Det är bara proppfullt i bredden. Jag tror det var så här, vad blir det? Det blir ju typ 40-50 kilo eller något. Nu är katt, det är ju ganska, du måste ha ganska mycket, för jag tror det är så här grovt, det är så här 400 kilo eller något. Så det är ju liksom, men det är ändå normalgraden, och det är en icke-medborgare som kommer. Och han har med sig sin dotter. Så här kommer ju en riktig utmaning för en aspirant som är ute och liksom...
För han ska gripas, den här killen.
Den här killen ska, det ska bli förhör. Och sen i förhöret får ju den här dottern sitta med oss såklart. För vi har kontaktat SOS, så de är på väg. Men vi måste ju börja liksom göra det här. Så hon får ju sitta med där. Och till slut, så, som tur är, så lyckas SOS komma precis innan vi liksom ska dra. Så vi kör en paus i förhöret. Och så liksom kan vi liksom dra igenom förhöret igen. För att vi vill inte, det var så konstig situation. För att jag var liksom så här, på ena sidan, ena handen här, så är jag liksom sjukt glad. Vi har tagit två väskor knark. Alltså, ja, men du kan ju tänka dig själv liksom. Wow.
Precis, och, ny jobbet.
Ja, liksom. Men alltså, det här är det bästa som har hänt. Det här vi har liksom letat efter. Liksom. Vi har pluggat inför det här. Det är liksom... Och sen i andra, så bara, det är en pappa med en dotter.
Mm.
Hans liv liksom har precis kraschat. Hon är här och vi är tvungna att se på det här. Hon kanske inte ens visste om varför de reste liksom, och hela den här biten. Det var ju liksom så att, ja, nej, men så hon får gå med SOS. Vi sätter oss i förhör, kör igen och liksom drar hela den här, ja, men du är misstänkt för narkotikasmuggling och, ja, hela den här biten. Och sen så får ju hon får ju sova över med SOS, och sen får hon ta nästa flight tillbaks,
ja,
till liksom Tel Aviv. Och han blir ju gripen och anhållen till slut och får liksom, ja, får vara här i. Mm. Och den, alltså, lika kul och häftigt som det var, lika liksom verklighets, vad ska man säga, liksom, man bara kastades in i verkligheten på något sätt, som gör att jag har skapat en typ av, men jag tror det är det som har gjort att jag hela tiden försöker ha lite förståelse för folk som är ute och reser också. Att det här liksom, även om det här var jättekul, så har ju på något sätt, jag har ju på något sätt förstört den här människans liv. Även om det är det jag ska göra i det här läget. Så,
ja, eller har sätt, de så, gjort det själva?
Jo, men det är klart de har. Ja, men någonstans så säger det ju för att jag hittade det som... Ja, men alltså, det är, man ska inte tänka så egentligen.
Nej, men jag förstår vad du menar. Och det är ju också, jag kan ju bli så att jag tänker när du berättar en historia, så är det så jävla oansvarigt att resa med en tåg.
Man kan ju bli...
Ja, det är ju liksom utsätta den här stackars flickan för det här.
Och
förhör. Och hon såg väl det som polisen, fast det stod T-U-L-L liksom, på det där. Otroligt traumatiskt för 12-åring, kan jag tänka mig.
Men det var nyttigt också.
Mm,
alltså, det var väldigt sådär. Men där lärde jag mig otroligt mycket. Om mig själv och liksom om yrket.
Men kunde ni det där som aspiranter? För det kom in en annan lagstiftning där. De måste ha hand om flickan. Och hade ni det där färskt? Liksom...
Som tur är, så är det ju så att vi jobbar ju ändå i grupper. Mm. Och runt 10 pers i varje grupp. Så att vi hade ju ganska mycket folk. Vi fick ju ta hand om caset som att vi var aspiranter. Vi skulle liksom lära oss allt.
Just det.
Men så vi kunde ändå bolla med varandra och sådär. Och så vi hade gruppchefen där som Urban heter, han är underbar kille också. Väldigt så, lite mentor och sådär. Han är underbar kille. Och han kunde ju liksom snabbt så, ja, men okej, vi ringer SOS där, jag sköter barnet just nu. Och så kan ni fokusera på liksom förhöret nu, för liksom göra det så bra som möjligt, ta kontakt med åklagare, hela den biten.
Vet du vad han dömdes till, den här killen?
Det jag inte kommer ihåg. Nej. Faktiskt. Nej. Men det måste ändå ha varit ett tag. Alltså, han fick ju sitta i fängelse i alla fall.
Mm. Mm. Det är intressant när du nämner den här kollegan då, som hittade den här bara i mängden liksom, kanske genom... Det skulle vara så intressant, för vi har ju hört många poliser som har berättat om liksom handledare, äldre kollegor som har lärt dem så oerhört mycket genom att de har jobbat med dem och sådär. Det skulle vara så intressant om den här personen som du nämnde till exempel skulle kunna så här, sätta på pränt det som han egentligen verkligen... För jag tror att det kan vara väldigt svårt att sätta ord på vad han tittar, utan han får bara någon så här red flag på någon och så vet han kanske inte 100%, utan bara någon som tar sig någonstans, kollar klockan. Alltså jag vet inte,
men till historien hör ju också att personen hade ju gått förbi honom också. Du vet, i Palan när man går ut så är det ju den kröken till höger.
Precis.
Så han var ju redan på väg till höger där. Så han var liksom så här, var lite kvalet. Så bara, jo, men det var någonting. Springer efter och stoppar liksom. Det var ju också så här häftigt på något sätt. Så, och han såg ju längst bak, så han hade ju gått förbi alla oss andra.
Just. Så han trodde att det var jätteklart.
Ja, exakt. Nej, det var lärorikt. Någonstans, han sa liksom, det var något sätt han tittade. Alltså så här.
Ja, det,
det var inte nervös, utan han fokuserade på något. Alltså det var någonting som var...
Det kan ju också vara väldigt onaturligt om någon liksom vänder blicken ner. Och det kan också vara ett tecken kanske.
Absolut, jo.
Jag tycker också det är spännande att se här serien, för det blir ju mycket... Alltså det är ju mycket retorik och liksom... ta hand om människor. Ni vet ju det här initiala. Ja, men då börjar ni säga, ni snällt, kan ni komma in här? Vi ska röntga din väska till exempel. Där börjar ni. Får ni känna på dem lite grann. Hur sugna de är på det. Lägga upp den där väskan.
Ja, men det blir lite så. Ja, man måste göra någon initial koll. Så. Ja.
Sen så har man ju sett under seriens gång, vilket jag tycker är intressant, den här liksom kommunikationen mellan tulltjänstemannen och personen som är där. Ibland så blir det väldigt lite enklare att ta ner den här personen och förklara, vi står här, vi väljer ut, nu blev det du, okej, jag förstår, så här. Men en del är ju fortfarande på ganska, kanske lite nästan lite arga så där, för
absolut.
Att utblockade. Har ni utbildning i liksom just det här lite tekniken med folk som blir lite konfrontativa och så här?
Jo, men det är något vi pratar ganska mycket om redan nu under liksom grundutbildning. Vi har ju allt det här självskydd och allt, hela den här biten vi brottas och kör. Vi har ju batong och OC. Vi har ju inte pistol till uniform. Vi har ju det civilt.
Just det.
Men inte till uniform. Och där pratar man väldigt mycket om just förhållningssätt och sånt också. Att vårt liksom viktigaste vapen är just, som du pratar om, den här retoriken. Att kunna prata med en människa på olika sätt och kunna också växla upp och ner. Och, på något sätt också alltid ha med sig att så här, vi har alltid rätt. Vi har rätt att göra den här kontrollen. Mm. Alltså så här, det är ganska stort på något sätt. Att alltid ha den med sig. Att när vi står här i filtret och du kommer... Oavsett om du kommer från ett EU-land, för då har vi ju det här anledning att anta misstankegraden. Men för oss är ju det i princip att du vacklar med bricken eller någonting. Och att ha med sig då att liksom, oavsett om det kommer från tredje land eller EU och vi väljer att någonting känns konstigt, så har ju vi rätt att göra kontrollen. Alltså, att ha med sig det i bakhuvudet är ganska starkt. Liksom. För då behöver inte jag, varför ska jag vara uppkäftig? Varför ska jag försöka vara irriterad eller någonting? Utan jag kommer göra min kontroll och den kommer göra. Sen om det tar lite tid, då får du väl göra det den här gången. Mm. Sen till en viss gräns såklart. Men
när du gör en riktig boom då? När du liksom tänker så här,
när kommer den här frågan?
För jag menar, det är ju... Det är väl oundvikligt också att det kommer någon gång och kontroll någon gång och att man kanske gör en random check från tredje land och liksom sådär. Och vad är det, inte ens en penal som är inkorrekt liksom?
Ja, men då får man ju liksom, jag tänker, det finns ju två olika sätt att tänka. Alltså, dels det här, om jag tar in någon för kontroll, då gör ju jag mitt jobb som tullare. Jag ska se om det finns någonting.
Mm.
Och då får jag erfarenheter att lägga liksom i min ryggsäck hela tiden. Och ingen blir gladare än jag om en person kommer och inte har med sig någonting.
Nej.
Alltså så här, då har du ju rätt, jag har ju rätt. Vi kan bli lite tjenis under kontrollen och så har vi fått en erfarenhet båda två. Alltså förhoppningsvis på något sätt.
Folk kanske är lite mer avslappnade när de vet att de inte har någonting.
Exakt, ja, men alltså faktiskt. Eller liksom så. Men sen har vi ju bommar istället när man vet att någon har med sig.
Oh,
som till exempel... Eller när man vet. Men
jag har
alltså,
fått ett tips kanske om att det borde finnas något här.
Ja, eller kanske snarare så här. Om du nu pratar den här serien så kanske ens kollega vet. Mm. Men inte en själv. Och så har man kanske inte sagt något på raken där, Mimmi.
pig.
Nej, men ja, det finns ju... Vi var i Värtan och gjorde en så här utgående kontroll på så här partykryssningar. Ju. Och då är det ju markering, klockrig markering av Kasper.
Ni vet
och
så, vad du menar.
Ja, exakt. Och sen så är det då lite cannabis i liksom en skola.
Boja.
Ja, exakt. Och den missar ju jag. Och till det här hör då att det är ju liksom 3000 personer som ska på den här färjan.
Ah.
Vi är kanske, kan vi vara knappt 10 tullare som ska göra kontrollerna.
Mm.
Vi har ju på de här båtarna har ju vi hur mycket träff som helst. Mm. Och du vet, så ska man liksom skriva på det här, alltså hela tiden. Så jag är skitstressad och samtidigt så är det, röntgen går ju hela tiden, så jag bara kör igenom, bara, det verkar inte vara något. Och så Mimmi bara, vänta lite Alex.
För då hade den misstänkt sagt ja. Att det fanns isgång.
Exakt.
Hade de schysst gömma dig då?
Ja, exakt. Det var sån här R270 eller något här. Då har de ju en sån här naturlig liten gömma. Men det var också så här, det brukar jag pika mig med och säga så här, ja visst jag missar, men du kunde sagt något på raken.
Ja, absolut.
Nej, ja, men nej. Det där brukar vi skoja om. Och jag tycker att det är viktigt på något sätt. Ja, men det kanske är någon så här lite röd tråd, men jag tycker att sådana där saker är viktigt att bjuda på också på något sätt. Mm. Alltså så här, alla gör inte rätt hela tiden. Oavsett om jag har en uniform på mig eller inte, så är jag fortfarande människa liksom.
För det har man ju varit, det har jag varit med om också som polis. Man har fått underrättelse om en person. Mm. Man vet mer eller mindre, alltså vet, det finns så pass mycket uppgifter för att den här killen till exempel i vårt fall och sålde heroin eller något sånt där, att det skulle finnas och så. Det kanske ni har haft en del personer som ni känner igen sig tidigare och sånt
absolut.
Där. Och så bom, då finns det inget. Men man tänker, jag bor inte här någonting. Ja. Kan det inte finnas en liten frustration där?
Jo, men det är klart. Det är klart. Ja. Alltså vi, precis på samma sätt som du jagade liksom förut och liksom ville ha det här. Alltså det är ju samma sak för oss. Mm. Vi, det bästa som finns är när man hittar liksom en knarkgömma. Jag hade ju också med den här gamla gruppen då, så en gång så träffade vi på opium i en dubbelbottnad väska.
Ja, sånt där. Alltså, jag vill höra om såna dubbelbottnade.
Nej, men alltså det var så sjukt. Vi hade, jag tror vi hade typ 3 stycken på så här 3 månader. Oh. Alltså, och den gruppchefen då, han hade ju liksom inte sett en sån på 15 år innan dess. Och så fick vi 3 på liksom, sen var jag borta på 2 av dem, för vi var borta på massa insatser. Så det var så typiskt, men en av dem kommer jag ihåg liksom, att det var så otroligt häftigt.
Det är ju sånt där man vill höra om, lönfack och sånt. Lönfack, har du sett någon lönfack?
Absolut.
Det är dubbelbottnad, det är väl lite
lönfack? Ja, men absolut, det är det ju. Och det är, liksom, det är ju ganska ordentliga grejer folk hittar på. Och ja, sen det finns så. Det ju liksom så här, ja, men svarta marknaden om man säger. Men det finns ju liksom bagage som är ombyggda, som liksom är gjorda för att gömma knark helt enkelt.
Ja.
Men mycket annat också. Jag tror det är viktigt att tänka på också, sån här tullperspektiv, och komma ut med informationen till massorna på något sätt, att det finns ju massa annat också än knark. Mm. Alltså, vi ser som sagt hur mycket kontanta medel som är som ramlar ut ur landet. Alltså, oh, shit. Pengar, cash då främst, och guld också.
Men hur är det då när det går ut? Hur ser ni det? Checkar in sin väska?
Ja. Precis. Det vi gör ofta är att vi går upp på gate faktiskt. Okay. Och så kollar vi vissa flighter sådär, att det här kanske är intressant. Och så gör vi kontroller liksom. Så fort du blippar din, du ska in på gaten, så blippar du ditt boardingkort, så går du in där, så är det som ett litet väntställe. Så står vi där. Så direkt efter du har blippat så träffar du mig och så säger jag så här, ja hej, har du någonting att deklarera? Eller har du kontanter med dig? För att det är faktiskt så att enligt EU så måste du anmäla kontanter över 10 000 euro. Så det är 100 000, det är mycket pengar. Mm. Men du har en skyldighet att göra det när du lämnar eller kommer in i...
Shit, det är alltid cash now. I wish.
Ja, men alltså, så där gör vi ju egentligen kontroller då på den här anmälningsskyldigheten.
Just det.
Mm. Och då får vi alltså göra kontrollerna. Och då får vi göra... Ja, men alltså det är ju så här, vi behöver ingen misstankegrad eller något, utan då ska vi kolla så att alla har liksom gjort rätt för sig. Och där hittar vi så otroligt mycket pengar. Och vi gör ju kontroller med kronofogden ibland också, de får vara med och köra på.
Och då snor de stålarna direkt då?
Om ni hittar precis, exakt. De får göra sina kontroller, så gör vi våra kontroller. Men vi gör liksom...
Vad har du hittat i kontanter? Har du varit med och så här, har du kontanter med? Ja, kanske lite i det.
Alltså det som är ju, ofta så förstår ju inte folk riktigt den frågan. Utan då är de så här, kontanter, ja men svenska kronor, ja men jag har typ 200 kronor. Okej, fast har du något mer kontanter? Ja, okej. Du menar så, ja, jag kanske har lite dollar. Okej, har du några andra kronor? Ja, jag har lite här. Och så bara, okej, så nu har du tagit fickorna. Har du något i jackan? Ja, fan, just det, jag har här också. Alltså, liksom, man får liksom gneta och liksom vara på dem. Och sen så är det klart att det kommer en misstanke som man hittat. Liksom, att, men har du något incheckat då? Liksom. Och så hittar man.
Då ligger det förpackat i buntar då? Eller?
Ja, det gör det oftast, att det ligger som ihoptryckt så. Vi hittade ju de här 30 miljonerna till exempel, det är ju 2 kollegor som är jätteduktiga på en annan grupp som hittade väskorna. All cred till dem verkligen. Men sen är jag lite nörd just på kontanta medel, så att jag var med där som tur var för mig. Så jag kunde liksom vara med och se och göra och fixa lite. Och de här 2, de blev ju dömda sen. Det visade sig att de hade fört ut 171 miljoner bara den våren. från Sverige.
Och sen vet man var pengarna hade kommit ifrån? Eller?
Tyvärr så var det så, som jag förstod det, att polisen hade inte resurser till att utreda det.
Jobbat jättehårt.
Ja, men alltså så här. Och där blev jag lite så här, fasen, där kanske vi skulle kunna liksom ha jackat in. För där, vi har resurser och kunskap liksom. Men det är en politisk fråga. Så att det, tyvärr kan jag inte göra så mycket mer än att kanske trycka på det i sådana här poddar. Och samtidigt så det är ju samma sak. Det var ju en ytterlighet. Men ta bara till exempel en vanlig flight. Alltså en vanlig flight till... Ja, men 2020 så gjorde vi en kontroll på en Turkiet-flight. Inget så här superöverdrivet eller så. Ingenting över 10 000 euro. Så vi var ingenting vi skrev på eller något sånt. Mm. Men vi kontrollerade och så bestämde vi oss för att den här flighten ska vi göra. Liksom, vi kör lite statistik på hur mycket pengar går ut som är liksom legalt fast som går ut i Sverige. Och vi kom, den flighten, en flight, 3 miljoner kronor i kontanter.
Gick ut.
På bara den flighten. Julafton 2019, tre flighter kollade vi. 12,3 miljoner lämnade landet. Alltså helt liksom rätt enligt konstnärliga regler på det sättet.
Liksom.
Både och.
Mm. Mm.
Men det är, alltså det,
folk är täta.
Det går ut så otroligt mycket pengar. Ja, det är sjukt.
Ja, här kan man ju bara spekulera.
Ja, exakt.
Med sin konspiratoriska gamla polishjärna, var de här pengarna kommer ifrån.
Kan det vara lite penningtvätt? Jag vet inte.
Nej, det sorgliga får vi aldrig reda på, jag tror.
Nej.
Ja. Men det är superspännande. Men jag vet, ni har väl också en krimavdelning. Jag menar, ni har ju utredare som lämnar över förundersökningarna till åklagare och så vidare också. Som,
absolut. Alla, vi har ju, mycket gör vi ju smugglingslagen och så. Vi, nu håller de ju på att göra en remiss över det där, så vi ska väl få en, liksom, en lag nu istället för att ha alla de här olika. Vi har ju tulllagen, vi har inre gränslagen, vi har smugglings... Alltså, vi har polislagen till viss del. Alltså, allt det här, och så ska man försöka koka ner det till en. Och det ska ju bli skönt. Men precis, vi har ju både spanare, vi har liksom utredningsfunktioner och vi utreder alla våra egna brott själva. De här pengarna som vi pratar om, då lämnar vi över till polisen, men vi har också rätt från 2020 att göra primärutredning av, då raklar vi upp en polisiär FU-ledare.
Okej.
En förundersökningsledare.
Alltså vi kontaktar, precis. Vi raklar och så.
Ja, precis. Vi kontaktar via telefon eller via liksom våran, och så har vi en snabbkör. Och så satt jag faktiskt med och gjorde den handledningen. Vi kallar det för så här, rapportering av vissa polisiära brott. Så då har vi rätt att alla så här brottsbalksbrott kan vi göra primärutredning på. Okay. Och sen ska det skyndsamt lämnas över till polis. Då. Vi får inte... Det som kan vara skönt i sådana här pengärenden till exempel, det är att beslagen ska skyndsamt lämnas över till polisen. Så det är ni som får köra alla, liksom sitta och räkna de här 30 miljoner. Men det är galet.
Alltså superspännande, och vi ska prata lite vidare i Patreon-avsnittet också. Men jag kommer ju givetvis fråga dig som jag frågar alla gäster nu. Sitter du hemma och kollar tull? Finns det en bra tull? Tullfilmer, tullserier.
Det är gränsbevakande Sverige då. Eller så kan man följa mig på Instagram, Tullen Alex, så kan man se lite action som händer
precis.
Där.
Ja, Tullen Alex får man följa om ni vill få lite mer tullinformation såklart.
Ja, men precis. Jag försöker sprida the message.
Ja, men vad gör du om det? Jag vet att du läser mycket böcker. Har du några bra tips på någon bra bok då? Eftersom det är så dåligt med tullserier på...
Ja, men det är ju dåligt med tullböcker också. Jag kanske får skriva en.
Du får göra
det. Ja, finns det någon där ute som vill skriva en tullbok tillsammans, så kan ni kontakta mig också. Men annars får jag tycker så här, nu är det ingenting som är tull, men om man vill utveckla, så det tror jag man vill göra oavsett egentligen om man är polis eller tull eller vad man nu jobbar med, men sväng förbi nu i höstmörkret och skaffa er en utgåva av Marcus Aurelius Självbetraktelser. Jag gillar den engelska mest, men nu läser jag en svensk utgåva bara för att se lite hur det känns. Lite filosofitips där.
Bra. Det är nog det första tipsus filosofius vi har fått här.
Ja, men det är väl härligt.
Ja, men verkligen. Stort tack, Alex. Det var jättekul att höra lite om tullen. Jag menar, man traskar ju där allihopa fram och tillbaka på Arlanda. Kolla på alla kända faces innan man drar vänster in där. Eller höger, beroende på var man kommer från. Och så står ni där och håller så bra koll ni bara kan.
Stort tack. Exakt. Tack så hemskt mycket.
Tack för att du har lyssnat. Snutsnack är slut. Det blev tullsnack. Nästa gång blir det nog inte det. Men det är kul att gå lite utanför boxen ibland. Ha det bra fram till nästa vecka. Glöm inte att följa oss. Glöm inte att bli Patreon. Hej så länge.